And it's even made clear that the reason why Laban did this,
och anledningen till att Laban gjorde det här,
is not for care for Leah.
Det är inte för att han bryr sig om Leah,
but that is motivated by greed.
Utan det är motiveringen som ligger bakom en girighet.
In Jacob's desire for the younger sister Rachel.
För i Jakobs längtan och önskan efter den här yngre dottern,
Laban saw an opportunity.
Så såg Laban en möjlighet.
To turn a financial burden.
Att vända en liksom ekonomisk svårighet eller börda.
To a financial asset.
Till en ekonomisk tillgång.
So if Jacob wants to marry this Rachel.
Så Jakob, han vill gifta sig med Rachel.
Then Laban tells him, but then you must also stay married to Leah.
Men då säger Laban, men du måste också förbli gift med Lea för att
you
det ska
must
ske.
Work an additional 7 years.
Och du måste jobba ytterligare 7 år.
So what Laban does is he gets 14 years of labor for his daughters.
Så Laban, han får alltså 14 års frivilligt eller gratis arbete för sina döttrar.
He's made rich.
Han blir rik.
We take it for granted that a father would see and treat their daughter as the most precious person in the world.
Och vi kanske tar för givet att en far ska se på sina döttrar som det mest värdefulla som han har.
We assume that a spouse would adore their wife or husband.
Vi tar för givet att en make ska liksom älska och liksom tycka om sin fru.
This is not the case for Leah.
Men så är det inte för Leah här.
And you wonder.
Och man kan fundera på,
what does lifelong comparison,
under ett helt liv i jämförelse,
to a preferred sibling,
att under ett helt liv bli jämförd då med den här syskonet som blir för, som hela tiden folk föredrar henne.
What does it do to a soul?
Vad gör det med en själ?
What does it do to Leah's self-worth?
Vad gör det med Leahs egen värde?
To be always seen as the unwanted or ugly sister.
Att bli sedd som den som inte är som den oönskade och den som är ful.
To live in the shadow of this beautiful Rachel.
Att hela sitt liv få leva i skuggan av den vackra Rachel.
Leah longs to be loved.
Leah längtar efter att få bli älskad.
She doesn't have her sister's beauty.
Hon har inte sin systers vackerhet liksom.
But by the grace of God she's able to give birth to a lot of children.
Men genom Guds nåd så får hon möjlighet att ge, vad heter det, få många barn.
And she hopes that through her children maybe she could win over Jacob's heart.
Och kanske genom alla de här barnen kan hon vinna Jakobs hjärta.
And the names of these children.
Och namnen på de här barnen.
It reveals Leah's deepest sorrow and longing.
Det avslöjar Leahs djupaste längtan och sorg.
I'm going to read the name of 3 of the children, and can we have the PowerPoint? Thank you. And then Karina, svenska efter.
Vi ska läsa namnen på de här barnen och vad de står för.
This is how the names of the children are introduced.
Och det är så här de här namnen presenteras.
This is the first 3 children of Leah. Reuben, it is because the Lord has seen my misery, surely my husband will love me now. The second child is Simeon. Because the Lord heard that I am not loved, he gave me this one too. And then the third child, Levi. Now at last my husband will become attached to me because I have borne him 3 sons. And then the Swedish translation.
Så Reuben är första barnet. Herren har sett mitt lidande. Nu kommer min man älska mig. Simeon som är andra barnet. Herren har hört att jag inte är älskad. Därför har man gett mig den också. Och Levi, det tredje barnet. Nu äntligen ska min man hålla sig till mig. Jag har ju fött honom 3 söner.
Now Laban, her father, had used her and Rachel to gain wealth.
Så Laban, hennes far, hade använt henne och Rachel för att tillförskona sig rikedom.
And now Leah is seeing her children as a means to get what she craves.
Och nu ser Leah sina söner som en väg eller som ett, liksom en sak till att få det hon begär, hennes själ längtar efter.
Jacob's affection.
Och det är ju Jakobs kärlek.
So by providing these children,
så genom att förse honom med söner,
we see Leah desperately trying to make herself worthy.
Så ser vi hur Leah desperat försöker visa sin värdighet.
If I can provide these children, maybe then he will love me, maybe then I will be lovable.
Om jag bara kan ge honom dessa söner, kanske kan han då älska mig. Kanske då är jag älskvärd.
Now, there's nothing wrong with wealth.
Och det är inget fel på rikedom.
And there is nothing wrong with wanting to be loved by one's spouse.
Och det är inget fel på att vilja bli älskad av sin partner.
But when we start utilizing relationships to obtain these things,
men när vi använder relationen för att få till oss de här sakerna,
when our sense of self-worth is completely dependent on them,
när vårt eget värde är så i beroende till dessa ting,
we can suspect that these good longings have started to warp.
Då kan vi tänka oss att de här de saker vi längtar efter har blivit förvridna.
So in these cases we see that our relationship with God even.
Och om vi tittar då på vår relation med Gud,
even that becomes fixated on this one thing.
Till och med vår relation till Gud blir fixerad vid att få till sig dessa saker.
We're seeing this in Leah.
Vi ser det genom exemplet med Lea.
God exists to serve and to realize that ultimate thing that we crave.
Gud finns till endast för att tjäna och tillgodose oss det som hennes hjärta längtar efter.
This signals that our desire may be out of order.
Och det här signalerar också att kanske någonting inte är som det ska.
That it's become idolatrous.
Att det faktiskt har blivit avgudadyrkan.
Now let us turn our attention to Rachel, the other sister.
Men vi tittar på Rakel nu, den andra systern.
Says that though she is beautiful and loved,
även om hon är vacker och hon är älskad,
she is the chosen bride of Jacob.
Hon är den utvalde bruden till Jakob.
She cannot have children.
Men hon kan inte få barn.
And she becomes jealous of her sister.
Och hon blir svartsjuk på sin syster.
Because she is able to provide a family line for Jacob.
För det är hon som kan tillgodose säkra blodslinjen för Jakob.
But here her beauty can't help her.
Så här kan hennes skönhet inte hjälpa henne.
And her inability to have children, it becomes a great source of shame for her.
Och hennes oförmåga att få barn blir till stor skam för henne.
Give me children or I will die.
Ge mig barn annars dör jag.
This is what she says to Jacob.
Det är det hon säger till Jakob.
Give me children or I will die.
Ge mig barn annars dör jag.
Her desire to have children has become this all-consuming center of her life.
Att få barn är det som har liksom upptar allt i hennes liv.
Without a child, life is not worth living.
Och utan barn är inte livet värt att leva.
And she will do anything to cover this shame.
Och hon gör allt i sin makt för att dölja den här skammen.
And to restore her dignity.
Och för att upprätta sin värdighet.
So what does she do?
Och vad gör hon då?
She gives her maidservant Bilha.
Hon ger hennes tjänarinna Bilha till
to Jacob to sleep with.
Till Jakob att han ska sova med henne.
And this starts like this a battle of who can get the most children.
Och det blir till en kamp om vem som kan få mest barn.
And Leah in turn gives her maidservant to Jacob.
Och sen i gengäld då så ger även Leah sin tjänsteflicka Zilpa till.
They enter into like a baby arms war.
Och det blir som ett litet kamp där kring barn.
And at the height of this competition.
Och i toppen av den här kampen.
We get this odd story about mandrakes.
Så har vi den här historien om kärleksäpplen.
So Reuben had given this mandrake to his mother Leah.
För det är Reuben som har hittat kärleksäpplen som han ger till sin mamma Leah.
The Hebrew word means love fruit.
Och ja precis, och på hebreiska så är det kärleksfrukt.
And it was known in ancient times that these fruits it works as an aphrodisiac and helps with fertility.
Och det var känt på den tiden att de här äpplena är som ett afrodisiak.
And it helps to make a person fertile.
Och det hjälper till att göra en person fertil.
So when Rachel sees these mandrakes,
så när Rachel ser de här kärleksäpplena,
it's obvious why she would want to have them.
Så förstår vi varför hon vill ha dem.
She wants to use it to have babies.
Hon vill ha barn.
And she wants it so much that she's willing to trade another night of her husband off to Leah for them.
Och hon vill ha dem så mycket att hon byter ut en kärleksnatt för Leah att ha med Jakob.
And when Leah meets Jacob,
och när Leah då träffar Jakob,
and says, "Hey, I've hired you with my son's mandrakes."
Nu har jag hyrt in dig här för mina son, för min sons kärleksäpplen.
What are we seeing?
Vad är det då vi ser?
Jacob is also being objectified now.
Att även Jakob blir till ett objekt i det här.
He's bought and sold to be used in this sibling rivalry.
Han köps och säljs i det här kärleksrivaleriet.
So far we have Leah who has a total of 6 sons and 1 daughter.
Så vi har Leah som har 6 söner och en dotter.
To Rachel's 0.
Mot Rachels som inte har något barn.
In the baby contest, Rachel is utterly defeated.
Så om det vore en tävling så är ju Rachel helt förlorad.
She is able to have 2 children through Bilha.
Hon har möjlighet att få 2 barn via sin tjänsteflicka Bilha.
But not even the mandrakes helped her to get a baby of her own.
Men inte ens kärleksäpplena låter henne få barn, gör att så att hon kan få barn.
Just like Leah, Rachel's ability to have children.
Så precis som med Leah så är det Rachels förmåga att få barn.
It was completely dependent on God.
Som är helt beroende av Gud.
So we can read this in Genesis chapter 30 verse 22 and 24.
Och det kan vi läsa i första Mosebok kapitel 30 vers 30 till 34.
Then God remembered Rachel. He listened to her and enabled her to conceive. She became pregnant and gave birth to a son and said, "God has taken away my disgrace." She named him Joseph and said, "May the Lord add to me another son."
Men Gud tänkte på Rachel. Gud hörde henne och gjorde henne fruktsam, och hon blev havande och födde en son. Då sade hon, Gud har tagit bort min skam. Och hon gav honom namnet Josef och sade, Herren ska ge mig en son till.
In the birth of Joseph,
och när Josef föds,
and the hint of another child who turned out to be Benjamin,
och när det nu nämns som ett nytt barn som får namnet Benjamin,
we get the complete family line of Jacob.
Så får vi också Jakobs hela linje, blodslinje.
This is the tribe. These are the tribes of Israel.
Och det är de som är de 12 stammarna av Israel.
This messed up family.
Den här röriga familjen.
Believe it or not.
Tro det eller ej.
Is the first family of God's people.
Det är den första familjen av Guds folk.
I googled Christian family.
Och jag googlade på begreppet kristen familj.
This is the picture that I got. This is the first picture that you get, or I got, when I googled a Christian family.
Och det var den här bilden jag fick när jag googlade kristen familj.
It's literally a picture perfect family.
Och det här är ju en bild av den perfekta familjen.
It's a loving husband and wife, I think.
Kärleksfullt föräldrapar, man och fru.
Life in order and in peace.
Allt är i ordning och fridsamt.
Should we take a day out in the fields, children?
Ska vi ta en dag ute på fälten, mina barn?
Yes, father.
Ja, pappa.
Obedient children.
Lydiga barn.
A family that looks after one another.
En familj som tar hand och ser efter varandra.
Let's take away this picture.
Vi tar bort den här bilden.
Yet in the story of God's family.
För i berättelsen av Guds familj.
We find everything but perfect.
Så hittar vi ju saker som är allt annat än perfekta.
We see 2 wounded sisters.
2 sårade systrar.
Desperately seeking affirmation and worth.
Som desperat söker bekräftelse och värde.
One will do everything she can to be a desired wife.
En som gör allt i sin makt för att bli en åtråvärd fru.
She's willing to sacrifice her relationship with her children for it.
Hon är villig att offra relationen till sina barn för att bli det.
The other will do anything to become a mother.
Medan den andra gör allt i sin makt för att bli mamma.
And will trade her husband for some mandrakes to make it happen.
Och är villig att byta ut, att liksom byta bort sin man mot kärleksäpplen för att kunna bli det.
And in the middle of this we have Jacob.
Och mitt i allt det här står Jakob.
Showing little action or responsibility.
Som inte visar på mycket handling eller ansvar alls.
We continue to read on the story.
Och när vi fortsätter läsa i berättelsen.
We find out that this rivalry between the sisters.
så ser vi att den här striden mellan systrarna,
their wounds,
deras sår,
they deeply infect the children as well.
De påverkar även barnen.
The son that gave the mandrakes to his mother.
Sonen Ruben som gav kärleksäpplen till sin mor.
We find out that he would sleep with Jacob's concubine Bilha.
Han kommer sova med Jakobs konkubin Bilhal.
When Rachel dies.
När Rakel sen dör.
It's an act that is condemned.
Och det är en akt, en handling som liksom, vad heter det? Fördöms.
And it shows an unimaginable contempt for his father.
Och det visar också hans avsky mot sin far.
Few chapters later we'll find the story of Joseph.
Och några liksom lite senare så hittar vi berättelsen om Josef.
And how he sold by his brothers.
Och hur han blir såld av sina bröder.
A situation that is brought about by Jacob's clear preference for Rachel's children.
En handling som kommer eftersom att Jakob så tydligt föredrog Rakel.
Favoritism over Joseph.
Och han favoriserade sonen Josef.
So this uncensored story of God's family.
Så den här då osensurerade berättelsen om Guds familj.
It shows how messy real life and relationships can be.
Den visar just hur rörigt och svårt att familjelivet kan vara.
Our unresolved wounds.
Våra oläkta sår.
Our desperate need for affirmation.
Våra desperata behov av bekräftelse.
Approval and worth.
Godkännande, värdighet.
To be loved.
Att bli älskad.
These are incredibly powerful drives.
Det här är drivkrafter som är så starka.
And they affect deeply how we relate to other people.
Och de påverkar hur vi relaterar till andra på ett otroligt djup.
And when we seek to fulfill these needs.
Och när vi försöker uppfylla de här behoven.
From sources that simply can't or won't fill them.
Från källor som inte kan på något sätt eller har möjlighet att fylla dem.
We see how a world of chaos enters into our lives.
Då ser vi hur vårt liv bara fylls med ett kaos.
It not only impacts us, but it can impact generation after generation.
Kaos som inte bara påverkar oss utan generation efter generation.
And I think if you're left to figure things out on our own.
Och om vi lämnas till att ta hand om det här eller ta itu med det här själva.
To kind of bring us out of order.
Att liksom lyfta oss upp och skapa ordning.
Try to like figure out where everything went wrong.
Att försöka liksom lista ut vart saker gick fel.
I think we'd be doomed.
Då tror jag att vi är fördömda.
Maybe you heard this.
Ni kanske har hört det här.
You got yourself into this mess, figure it out and get yourself out.
Du satte dig själv i den här röran, nu får du ta dig ut ur den.
This is not the message of the story.
Men det här är inte budskapet i den här berättelsen.
What we find in the story is a God that is working through in the mess.
Utan det vi hittar här är en Gud som verkar genom all den här röran.
So while Leah and Rachel are both chasing after her husband or children,
så i Leas och Rakels jakt efter antingen sin man eller sina barn.
Seeking them, searching them to affirm them.
Som, och de, deras sökande efter bekräftelse.
We also see a God who is pursuing them.
Så ser vi också en Gud som söker efter dem.
When Leah is unloved by Jacob.
Medans Lea är oälskad av Jakob.
God is the one who sees her misery.
Så är det Gud som ser hennes misär.
Listens to her.
Det är han som lyssnar till henne.
And gives her favor.
Och som ger henne favör.
When Rachel realizes the limits of her beauty.
Och när Rakel upptäcker liksom begränsningarna med hennes skönhet.
Limits to her craftiness.
Hennes händighet, möjlighet.
It was God who remembered her.
Så var det Gud som kom ihåg henne.
Remembered her.
Han kom ihåg henne.
Listened to her and removed her shame.
Han lyssnade på henne och han tog ifrån henne skam.
I can't help but conclude from the story.
Och jag kan inte hjälpa mig men att liksom dra ut från det här.
That God wants both sisters to know.
Att Gud faktiskt vill att båda systrarna ska veta.
That he is the ultimate source of love and affirmation in their lives.
Att han är den ultimata källan av kärlek i deras liv.
That he is the love that sustains us.
Att han är den kärlek som upprätthåller oss.
What if this was true in our lives?
Och tänk om det här då vore sant i våra liv.
Is it possible that in our messy lives,
kan det vara så att i våra rörliga liv,
our tireless efforts to prove ourselves,
våra tröttlösa försök att liksom bli värdiga,
in our misplaced hopes and failures,
i all våra missplacerade förhoppningar och i våra misstag,
that God may be trying to tell us something?
Kan det vara så att Gud försöker säga något till oss?
That as you're trying to pursue the things that we want to fulfill us,
att när vi försöker söka allt det där som ska uppfylla oss,
that God is pursuing us,
så söker Gud oss.
That God sees us, that he hears us,
att han ser oss, han hör oss,
that he is the unfailing love that we desperately need,
att han är den oändliga kärlek som vi söker.
Rachel was used to getting her way because she was beautiful.
Rachel var van med att få sin vilja för att hon var vacker.
Leah tried to use her children to get what she wanted.
Och Leah försökte nyttja sina barn för att få det hon ville.
There are countless ways that just countless ways we try to seek love, approval and our sense of worth.
På så många olika sätt försöker vi få kärlek, vi försöker känna värdighet.
And I think there's a risk sometimes that we are conditioned to use the same strategy in our relationship to God.
Och ibland finns det en risk för att vi använder oss av dessa samma sätt i vår relation med Gud.
We do what we think will appease him.
Vi gör det vi tror ska liksom, vad heter det, please, göra honom glad.
We try to get his favor and love.
Vi försöker få hans favör, vi försöker få hans kärlek.
We want to draw his attention to us.
Vi vill få hans uppmärksamhet.
So we put out our best behavior, our Sunday best.
Så vi sätter på oss vårt bästa beteende och vårt söndags bästa.
And we hide all the things that we're ashamed of.
Och så gömmer vi allt det vi skäms för.
But what if God's eyes are already turned on us?
Men tänk om Guds ögon redan är vända mot oss.
What if his ears are already towards us and listening to us?
Tänk om hans öron redan är riktade mot oss och han hör oss.
What if he first loved us?
Tänk om han älskade oss först.
Then we would not need to manipulate.
Då skulle vi inte behöva manipulera.
Strategize.
Bygga upp strategier för oss själva.
Work so hard to try to turn his heart towards us.
Eller göra vad som helst för att vända hans hjärta mot oss.
If he loves us first,
om han älskar oss först,
we wouldn't have to hide our sins,
så behöver vi inte gömma eller dölja våra synder,
deny our failures,
förneka våra misstag,
or hide our shame,
eller gömma vår skam.
We can dare show our true messy broken sides of ourselves.
Vi kan vara frimodiga nog att visa våra nedbrutna, trasiga själva, vilka vi är.
And be vulnerable to God.
Och vi kan vara sårbara inför Gud.
We can ask God to see and listen and love the parts of us.
Vi kan be Gud att se och älska de delar av oss
that we may be ashamed of.
Som vi kanske skäms för.
The parts of us that we don't love.
De delar som vi inte älskar i oss själva.
This would be more than a bandage.
Och det här är mer än ett bandage.
Like a shallow covering over deeply infected wounds.
Ett ytligt skydd över ett djupt sår.
This would be a healing that goes deep.
Det skulle vara ett helande som går på djupet.
That makes us whole.
Ett helande som gör oss hela.
One of Leah's children is Judah.
En av Leahs barn är Juda.
Through the child of an unwanted and unloved mother.
Och genom barnet av en oönskad och oälskad mamma.
We receive the line of Jesus.
Så hittar vi Jesus blodlinje.
And in Jesus we not only find a God who is turned towards us.
Och i Jesus hittar vi inte bara guden som är vänd mot oss.
But a God who fully identifies with our pain and hurt.
Utan vi hittar en Gud som helt och fullo kan identifiera sig med vår smärta och våra sår.
He is a God who is rejected by those he loves.
Han är en Gud som förnekas och avvisas av dem han älskar.
He is humiliated and tossed aside.
Han blir förödmjukad och kastad till sidan.
He is chosen over.
Han blir bortvald.
And is handed over to the cross to die.
Och han blir överlämnad till ett kors för att dö.
In Christ, God exposes himself to the darkest part of human nature.
I Kristus så visar Gud sig själv till den mörkaste delen av människans natur.
He gives himself to unimaginable physical, psychological and emotional pain.
Han överlämnar sig själv till oumbärlig fysisk, psykologisk och känslomässig smärta.
Why?
Men varför?
Simple answer.
Ett enkelt svar.
Because he loves us.
För att han älskar oss.
So that we may know.
Så att vi ska veta.
That there is nothing.
Att det inte finns någonting.
No messiness.
Ingen röra alls.
No sin.
Ingen synd.
No failure.
Inga misstag.
No hurt.
Ingen smärta.
No pain.
Inga sår.
No past.
Inget förflutet.
No circumstances.
Inga omständigheter.
No darkness.
Inget mörker.
That separates us from the love of God.
Som kan skilja oss från Guds kärlek.
So what does this love do?
Så vad gör den här kärleken?
It invites us to bring all of who we are.
Den bjuder oss in att ge allt det vi har, det vi är.
The good.
Det goda.
The bad.
Det dåliga.
And the ugly.
Det fula.
And it invites us to come to him.
Och det inbjuder oss att komma till honom.
To be restored.
För att bli upprättad.
And made whole in him.
Och gjord hel i honom.
God loves you.
Gud älskar dig.
God loves you.
Gud älskar dig.
That's our hope.
Det är vårt hopp.
Let us pray.
Nu ska vi be.
Father, we thank you that you love us.
Fader, vi tackar dig att du älskar oss.
With an unimaginable passionate love.
Med en sån stor passionerad kärlek.
And you pursue us.
Och att du söker oss.
And we don't have to be ashamed before you.
Vi behöver inte skämmas inför dig.
We don't have to try to earn our way to you.
Vi behöver inte förtjäna vår väg till dig.
We don't have to trick you.
Vi behöver inte lura dig.
Because you love us first.
För du älskar oss först.
And in your love.
Och i din kärlek.
We can be made whole.
Så kan vi bli gjorda till hel.
Because of your love.
På grund av din kärlek.
We can dare to be vulnerable.
Så kan vi våga vara sårbara.
Show you things in our lives that we may be ashamed of.
Vi kan visa dig saker i våra liv som vi skäms för.
Pain and hurt that we can't bear.
All det sår och det som vi inte orkar bära.
But we want to invite you to it because you love.
Men vi vill bjuda in dig för att din kärlek.
Holy Spirit, I ask that you would show us the love of God.
Heliga Ande, vi ber att du ska visa Guds kärlek.
That we may hear your invitation to come to you.
Att vi ska höra din inbjudan om att komma till dig.
To be made whole in you.
Att vi kan få bli gjorda hela i dig.
Through your sacrifice.
Genom ditt offer.
Holy Spirit, come and heal wounds.
Helige Ande, kom och hela sår.
Wounds that we don't want anybody else to see.
Alla de sår som vi inte vill att någon annan ska se.
Holy Spirit, come.
Helige Ande, kom.
God loves you.
Gud älskar dig.
Amen.
Amen.